Tre bredvid 12 och 2. 1 och 2. Så. Okej, Herre, vi tackar dig för denna morgon. Vi tackar dig, Jesus, för att vi kan kalla idag för en dag. Natten kommer då ingen kan verka, står det i ditt ord. Men så länge vi kan kalla det för en dag så kan vi verka. Och hur ofattbart med tanke på vår ogudaktighet att vi har den välsignelse vi har idag, Jesus. Det är för mig obegripligt, men vi har den och vi vill ta vara på den. Jesus, jag ber att du ger oss vishet när vi förkunnar ditt ord. Vi ber att du ger oss vishet som individer och som församling inför det nya året. Vi ber att du talar till våra hjärtan, Jesus, rikligen idag. Och Herre, vi ber för vårt land, för vårt folk. Vi ber, Jesus, för de styrande. Vi ber, Herre, att ogudaktigheten inte ska få breda ut sig. Vi ber, Jesus, att du griper in. Du manar troende människor att be överallt, Jesus, för att få till stånd en förändring, en förbättring. Och Jesus, vi ber också, Herre, att du gör någonting i våra liv också inför detta nya år, Jesus. Och vi är väldigt, väldigt entusiastiska över det faktum att på grund av att vi har omfamnat detta urgamla kors som vi sjöng om, så har vi redan seger i dig, Jesus. Den segern är inte fullt ut manifesterad. Därför att vi lever fortfarande kvar i denna fallna värld. Men i vår ställning har vi fått en helt ny, ett helt nytt liv. Och vi ber nu bara, Jesus, att du bygger upp oss då vi går till ditt ord. Förkunna ditt ord. I ditt namn, Herre. Amen. Okej. Vi ska tala lite grann om att springa idag. Löpa. Och det är ju någonting som säkert alla har gjort någon gång. Löpt ett lopp. Om inte annat i skolan. Vissa människor hatade kanske detta. Man skulle springa 60 meter, inte 100 meter. När jag gick i skolan. Och, ja, massa olika distanser och så vidare. Och ni vet hur det är. Det handlar ju om att gå i mål. Det finns väldigt många som börjar att löpa väldigt bra, men sedan så faller man innan mållinjen av någon anledning. Man blir distraherad eller man blir trött och så vidare. Så det finns många olika sätt att löpa och det behövs en strategi för att löpa. När vi tittar i Bibeln så ser vi att många gånger så liknas våra liv vid ett lopp som vi löper. Då är det inte ett 100 meters lopp utan ett maratonlopp, därför att våra liv varar ganska länge. Så det gäller att inte ta ut sig från början, att ha fel strategi. Det gäller att gå i mål. Och vi ska tala idag om att löpa uthålligt, eller kallelsen till att löpa uthålligt. Och de tankarna som vi ska dela, de ska vi hämta från Hebreerbrevets 12:e kapitel och de första två verserna. 12, 1 och 2 i Hebreerbrevet. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Så det är egentligen två saker. Vi kan läsa vers 3 också, förlåt mig. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Så vi tar med vers 3 också där. Och egentligen är det två saker här som vi ska titta på. Den första hittar vi i vers 1. Och den andra hittar vi i verserna 2 och 3. Och det första vi hittar här då, och vers 1, det är nämligen att lägg bort allt som tynger. Lägg bort allt som tynger. Det är ganska uppenbart att när jag löper ett lopp så gäller det att inte ha någon extra vikt med sig. Ni har ju aldrig sett det på TV att de bär med sig några overaller med stora fickor och så stoppar de sten i fickorna. Knappast inte, utan det handlar om att vara så lätt som möjligt och att på det sättet inte ha någonting som tynger. Men här talas det om en sky av vittnen. Och människor har spekulerat mycket om vilka de här vittnena är. Och en del säger att det måste ju vara änglarna som ser på oss. Eller kan det vara så att de som redan har dött i tron har tillgång till att se oss på något sätt? Något slags kristallhav man tittar in i och ser oss och så vidare. Ingen av de tankarna är egentligen speciellt trovärdiga i det här fallet, därför att vi får förklaringen. Ni vet i Bibeln när det står så här: när vi alltså, det betyder att det är någonting som syftar tillbaka på vad då? Jo, det föregående kapitlet. Och vad är det som har hänt i kapitel 11? Jo, han har gett en hel lista på så kallade troshjältar. Det vill säga människor som i Gamla testamentets tid trodde på budskapet. Och vad hände med dem? Jo, de dog i tron, de led, de hade det svårt i många fall, men de gav inte upp. Och det är de som syftar på, inte att de nödvändigtvis ser oss nu som löper loppet i vår tid, men i bemärkelsen att de är exempel. Och det står att de är en sky av vittnen. Och det här ordet för sky eller moln översätts det ibland också. Tyder förmodligen på att de ännu inte har uppståndelsekroppar. En sky eller ett moln är lite så här abstrakt. De gammaltestamentligt troende kommer inte att få sina kroppar förrän vid Jesu andra tillkommelse. Vi läser om det i Daniels 12 kapitel och den andra versen. Men kyrkohistorien är full av exempel av människor som har löpt loppet och dött i tron, så att säga. Skriften är full av exempel. Och de har gett en bekännelse. Paulus talar om det här i 1 Timoteus 6:12, om att kämpa trons goda kamp. Och så säger han där också att avlägga den goda bekännelsen. Det vill säga att jag har bekänt Jesus Kristus som Herre och frälsare i mitt liv. Men att jag också löper loppet och jag har samma bekännelse hela livet. Och Paulus använde den här bilden här därför att det var en väldigt vanlig bild. Ni vet, i antiken så var idrotten någonting väldigt stort, både i grekiska världen och den romerska världen. Och många grekiska filosofer liknade livet vid ett lopp. Och så gör också de bibliska författarna. Vi ser Paulus exempelvis i 1 Korinthierbrevets 9 kapitel och den 24 versen. Han talar om att löpa ett lopp för att vinna segerkransen. Och det handlar inte om att bevara en frälsning som inte går att förlora. Det handlar om att vinna den segerkrans som ligger upplagd, det vill säga löp för att vinna. Många människor tänker alltid att så fort vi har trott så är vi liksom hemma, vi är inne, det spelar ingen roll vad vi gör, det är bara en transportsträcka. Men om det var så, varför skulle Paulus ens oroa sig för detta när han säger att det är viktigt att löpa loppet? Och han säger inte att vi ska löpa ett lopp där vi på något sätt går emot andra människor och tävlar med andra människor. Han säger bara att vi har fått en andlig potential. Det vill säga, jag har ett paket med gåvor, talanger, förmågor. Och han säger att använd detta i tro så att du bär maximal frukt i ditt liv. Därför att om du gör det, ja, då blir din belöning både i denna tiden och i tiden som kommer maximal. Och han säger det är värt detta. Och löp för att vinna. Gör inte någonting halvhjärtat. Spring det här, löp det här loppet helhjärtat. Och i andra Timoteus kapitel 4 och verserna 7-8 så talar Paulus återigen i termer som att löpa ett lopp. Men nu är det här den sista boken som han skriver. Han sitter i fängelse, han ska förmodligen precis avrättas. Och han säger det att jag har löpt loppet. Nu sitter han där under mänskliga omständigheter som är horribla. En fängelsehåla. Det är inte som när han satt i fängelse i Rom. Där var han i en husarrest. Han kunde ta emot besökare. Han hade mer eller mindre full frihet. Så småningom blev han frisläppt. Här sitter han i ett fängelse. Där det är kallt. Där det är mörkt. Där han vet att hans avrättning är väldigt nära. Och nu säger han, jag har löpt loppet. Och det kan inte finnas en mer tillfredsställande känsla, tror jag, än att kunna säga, uttala de orden på sin ålders höst, på sin dödsbädd eller i ett tillfälle, vid ett tillfälle när vi vet och förstår att livet snart är över. Vilken härlig bekännelse att säga, jag har löpt loppet. Jag vet att jag har gjort mänskligt sett det som förväntades av mig. I bemärkelsen att jag har levt i tro. Jag har använt de resurser och förmågor som Gud har gett mig för att utgöra en skillnad i den här världen. Och han säger att vi ska lägga bort allt som tynger. Och det betyder att när vi gör det så blir vi naturligtvis effektiva. På 70-talet så hade jag en kusin. Jag har fortfarande en kusin. Vi var båda yngre. Men han körde rallycross. Jag vet inte om ni vet vad det är för någonting. Men det var sådana här bilar. Vanliga bilar som man körde på en bana med. Och en av de grejerna som man skulle göra. Det var att bilen skulle vara så lätt som möjligt. Så att allt överflödigt i bilen skulle bort. Det slängdes ut allt som inte behövdes. Det var bara som ett tomt skal, störtbåge och sen bilen. Och när allting var borta så tog man fram en borrmaskin. Så att om det fanns några ställen som inte var några bärande delar så kunde man också borra hål. För att då tog det också bort vikt. Så allting skulle vara så lätt som möjligt för att kunna köra racet. Och på samma sätt säger han att vi ska löpa det här loppet. Vi ska lägga bort allt som tynger oss. Och jag tänker på hur mycket det är som tynger oss. Olika saker, olika intressen, synd och så vidare. Som vi lägger på oss helt i onödan. Och helt plötsligt så märker vi att det blir tyngre och tyngre och tyngre att springa. Men han säger lägg bort allting. Samla inte på er saker som tynger ner er, utan lägg bort dem. Och så säger han här om synden. Särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och när vi tittar på Bibeln och synd så tänker vi oss ofta liksom att det finns en lista någonstans. Och den här listan då, där står det en massa grejer då som betraktas som synd. Och så kan vi då bocka av den, att nu har jag slutat med det här och nu gör jag inte längre det här och så vidare. Och på det sättet så lägger jag bort synden. Jag anstränger mig så mycket jag kan och blir en duktig människa så småningom. Men ofta, om inte synden benämns liksom vid namn, så handlar synden om otro. Det vill säga att jag lever inte i otro. Och det hänger också samman med varandra, för att om jag lever i otro, som är en synd i sig, då kommer jag också att börja synda på en massa olika områden. Men tvärtom, om jag lever i tro, ja, då kommer jag också att lägga bort de här olika sakerna som kanske tynger mig. Så det finns en skillnad mellan synd i singular. Synden är att vi inte tror på honom, står det i Johannes 16:9. Och synder, det vill säga en massa synder som vi gör, olika detaljer. Men tänk på skillnaden här. Innan vi blir frälsta så finns det bara en synd som den helige ande arbetar med. Och det är otrosynd. Det är den synden som han vill att vi ska lägga bort. Det vill säga att tro på honom. Därför att när jag tror på honom då blir jag frälst. Vad händer när jag blir frälst? Jag blir en ny skapelse. Vad har den nya skapelsen för en förmåga? Jo, att följa Gud. Om jag är fylld med Guds ande och den nya skapelsen och lever den nya skapelsen, då kan jag också få kraft att lägga bort synderna. Då arbetar den helige ande på insidan. Först arbetar den helige ande på utsidan och säger att det finns en synd i singular. Det vill säga otronsynd. Du tror inte att Jesus Kristus är den han säger sig vara. Det är den synden som jag vill komma åt, säger den helige ande. Men när jag har blivit frälst, då flyttar han in på insidan. Och på insidan så övertygar han mig om en sak efter en annan. Och det är då han tar itu med alla de här detaljerna, synderna i plural. Så det finns en skillnad. Och hela Hebreerbrevet som vi nu läser här talar egentligen om en grupp kristna som förmodligen kom till tro från allra första början. Någon hade förmodligen varit i Jerusalem på pingstdagen, hört evangelium predikas och hade redan från början den här. Och den här gruppen, de hade levt, de hade upplevt förföljelse, alla möjliga olika saker. Men av någon anledning så började de att bli tröga. Och han jämför dem med nationen Israel. Han säger, ja, en varning till er. Israels nation kom ut i Egypten. Och vad hände när de kom över Röda havet? Röda havet slog tillbaks. Eller föll tillbaka, vattnet föll tillbaka. Och vad betyder det? Ja, det betyder att det fanns ingen väg tillbaka. När jag har blivit frälst finns det ingen väg tillbaka. Men det finns ett löftesland. Och löfteslandet är inte en bild av himmelen. För om det var en bild av himmelen, varför finns det då jättar där att strida mot och så vidare? Utan en bild av trosvilan. Och alla kom inte in i trosvilan. Utan de irrade runt i 40 år en resa, ett lopp som de hade kunnat löpa eller springa på kanske ungefär en vecka. Det var inget långt avstånd att komma in i löfteslandet. Men på grund av deras otro så irrade de kring i öknen i 40 år. Det är ganska fantastiskt. Och han jämför den här generationen troende och säger, det handlar inte om eran frälsning, men det handlar om otro. Det handlar om att ni likt Israel, som han säger, en hel generation dog i öknen på grund av sin otro. De kom inte in i löfteslandet. Han sa, var inte lika tröga som de var, utan löp loppet. Ni har exempel på gammaltestamentliga troende. Ni har också ett exempel i Jesus Kristus som vi ska titta på alldeles strax. Men vi behöver löpa uthålligt. Det är inte ett 100 meters lopp, det är ett maratonlopp. Och det här ordet för uthålligt här, det är hypomeno eller hypomone. Och hypo, det betyder egentligen under, någonting som är under. Och meno, det betyder att förbli. Så egentligen så betyder det här ordet att förbli under. Så vad är det vi ska förbli under? Förbli under de omständigheter som Gud har satt oss i. Jag säger, jag gillar inte mina omständigheter. Det funkar inte. Jag gillar inte det här. Jag vill se en förändring i mitt liv. Och det är inget fel att vilja se en förändring. Men det som är problemet här är att vi kan inte gå ifrån de här sakerna ansvarslöst. Utan han säger att om jag är i en situation, förbli där. Lita på att Gud är med i situationen. Lita på att han kan göra någonting. Löp loppet och lägg bort allt som tynger. Så det här hypomeno, det betyder egentligen att förbli specifikt under de svårigheter vi får genomgå i livet. Vi kan jämföra det med Jakob 1:2 som säger att skatta er lyckliga när ni får gå igenom olika former av prövningar. Så lägg bort allt som tynger, talar han om här, och speciellt synden, speciellt otron. Ni har exemplen i de här gammaltestamentliga troende, men ni har också ett ännu större exempel, nämligen Jesus Kristus. Och det här är den andra punkten, att ha blicken fäst på Jesus. Att lägga bort allt som tynger, men nu också ha blicken fäst på honom. Vi läste det i verserna 2-3, men första delen av vers 2. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Så hur mycket uppmuntran vi än kan få av andra troende, så finns det ett överlägset exempel i personen Jesus Kristus. Och människor gör oss alltid besvikna, men Gud gör oss aldrig besviken. Och om vi tar våra ögon bort från Jesus, vad är det som händer då? Vi börjar att sjunka. Petrus gjorde det bokstavligt. Kommer ni ihåg i Matteus kapitel 14 och verserna 22-33. Han ser på Jesus, och så länge han ser på Jesus så går han på vattnet. Men när han tar blicken bort från Jesus, då börjar han att sjunka. Bildligt talat så är det samma sak för oss. Så länge vi har blicken fäst på Jesus, så kommer vi att kunna gå på vattnet i bemärkelsen att vi klarar av att leva i de omständigheter vi är i. Och han säger här att låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Och det är intressant att han använder ordet Jesus här, därför att han säger inte Kristus eller Jesus Kristus eller Herren. Han säger Jesus, som är Jesu förnamn, som betonar hans mänsklighet. Jesus var Gud, men han var också en människa. Och det betyder att vi tänker ibland, liksom, var Jesu liv verkligen så likt vårat? Jag menar, han var ju ändå Guds son. Hade han inte liksom någon överväxel någonstans han kunde lägga i när det behövdes? Nej, han var i alla stycken satt att leva ett liv precis som våra. Allt det vi möter, det mötte också han. Och han var lika beroende av Faderns plan och den helige Andes ledning som vad vi är. Och jag tycker det är häftigt att se att vi har honom som ett exempel. Ha blicken fäst på honom. Sen står det att han är trons upphovsman. Trons upphovsman. Och fullkomnare. Men upphovsman här, det är arkegos, som egentligen kommer från två olika grekiska ord. Det ena är arkei, som betyder den första, kan man säga. Därav får vi ordet arke. Vi har en arkefiende, det vill säga det är vår första, främsta fiende. Arki, den första, och ago, som betyder att leda. Så han är den första och den främste att leda oss i tro. Ibland så står det, eller det står så här, trons upphovsman och fullkomnare. Ibland brukar man använda ord som kapten eller härförare eller någonting. Men upphovsman, det vill säga upphovsman, betyder en pionjär. Han är trons pionjär. Han var den första som gick det här, eller löpte det här loppet, och han har gjort det på ett så framgångsrikt sätt att han har blivit ett exempel för oss alla. Och det betyder helt enkelt någon som bryter ny väg för andra. Ni vet hur det är i den här världen, när vi möter svårigheter ibland. Vi säger det går inte, det är omöjligt. Och sen helt plötsligt så är det någon som gör det mot alla odds. Om man tittar på den personen så kunde han göra det? Kunde hon göra det? Ja, då kan jag också göra det. Det är nästan samma sak när ingen talar ut i ett sammanhang. Ingen säger någonting. Liksom. Man låter sig förtryckas eller en viss utveckling man ser. Men sen är det någon som talar ut. Ja, okej. Okay. Då kan jag också tala ut. Vi blir uppmuntrade av någons pionjärinsats. Och på samma sätt är det här att vi har vår blick fäst på Jesus Kristus. Han är pionjären. Han är kaptenen. Han är upphovsmannen. Han är den som tog fram den andliga machetan och banade väg för oss på det här sättet så att vi också kan ha den här trosvandringen. Och i Hebreerbrevets 5:e kapitel, jag behöver inte slå upp det, men vers 8, så står det han lärde sig lydnad genom sitt lidande trots att han var så. Trots att han var så. Det vill säga, han hade samma motstånd, samma problem, samma utmaningar som vi hade. Men han var pionjären. Han vandrade hela vägen i tro. Så han har gett oss ett exempel vad det innebär att leva i tro. Vi ser också det i Hebreerbrevet 2:13. Men sen talas det om korsets lidande. Korsets lidande. Och det är intressant därför att det här är den enda platsen. Korset omtalas väldigt mycket i evangelierna. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Därför att där beskrivs Jesu liv och det fysiska, bokstavliga korset uppenbarligen finns med. Paulus talar mycket om korset. Men i övrigt så ser vi inte korset nämnt någonstans. Men här ser vi det. Och det enda så att säga som det används i epistlarna, förutom Paulus epistlar. Och här talas det om att hans lidande på korset kan man säga är i en klass för sig. Hans lidande var så stort, det var så imponerande om man så säger, att kan han, då kan vi. Och det är intressant här att läsa, för det står så här att han var trons upphovsman och fullkommen som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande. Och det här är intressant därför att det står som istället för den glädje som låg framför honom. Det låter ungefär som att Jesus sitter i himmelen. Han vet vad han har. Och han kan då välja mellan att ha kvar det och sedan komma ner på jorden och lida. Och då väljer han att komma och lida. Så istället för den här glädjen som var hans. Ja, okej. Okay. Men om vi tittar på det här grekiska ordet så är det ordet anti. Och ni vet ordet anti. Vi tänker alltid att man är emot någonting. Jag är anti det eller den eller den. Men anti betyder egentligen att vara istället för. Och då översätts det faktiskt rätt här. Istället för. Men det kan också betyda på uppdrag av. Eller för någon annans räkning. Och det betyder att vad Jesus talar om här. Eller vad Hebreerbrevets författare talar om här. Det är att Jesus visste och förstod den glädje som skulle komma till Fadern om han fullbordade verket på jorden. Det vill säga att en grupp människor, förhoppningsvis hela mänskligheten, men vi vet att alla inte tror, men en stor grupp människor skulle komma till tro och kunna leva i gemenskap med Fadern. Att bli Guds barn. Att bli bröder och systrar till Kristus. Och på grund av den glädjen som han såg och visste skulle bli en verklighet hos Fadern. Så var han beredd att lämna sin plats i himlen. och komma ner på jorden och leva och bli en människa och leva ett vanligt liv och försona mänsklighetens synd för Guds räkning, eller för människornas räkning, förlåt. Och det är fantastiskt. Han gjorde det. Och det är väldigt intressant att se att sonen tog den här platsen, och sen står det att utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Och det är också intressant. Och som nu sitter på högra sidan om hans tron. Det låter som att han inte satt där förut. Men det var ju därifrån han kom. Han återvände ju till samma plats som han en gång lämnade. Men det finns en skillnad. Jag tror att ni vet vad skillnaden är. Då satt han på faderns högra sida i egenskap av den andra personen i treenigheten. Idag sitter han på tronen i egenskap av den andra personen i treenigheten, men också i egenskap av den inkarnerade guden, det vill säga att Gud i Jesus Kristus blev en människa. Han hade en uppståndelsekropp, eller han fick en uppståndelsekropp, och med den uppståndelsekroppen så har han blivit den första. Om ni läser i Romarbrevet 8 och vers 29 så står det att han är den förstfödde bland många bröder och systrar. Vad innebär detta? Det innebär att genom vad han gjorde så kan vi också få uppståndelsekroppar genom vilka vi kan leva i gemenskap med Gud i all evighet. Så han säger här att han var redo att utstå den här skammen. Han var redo att göra allt detta för att se den glädje som fadern skulle ha när detta blev fullbordat. Och nu sitter han på Guds högra sida. Inte bara som tidigare i egenskap av den evige sonen, den andra personen i treenigheten, men också som Guds människan Jesus Kristus, den förstfödde bland många bröder och systrar. Det vill säga, vi kommer att gå samma väg. Det är därför han är pionjären, kaptenen, upphovsmannen, den som bröt väg, banade väg för oss så att vi också kan komma dit. Och det är fantastiskt att tänka på det, därför att samma sak hittar vi i Filipperbrevet vers 2 och versarna 9, 10 och 11. Precis innan så har han talat om att han blev lydig in till döden på ett kors. Och sen kommer det här viktiga ordet i vers 9. Därför. Det är inget märkvärdigt ord. Jo, det är ett väldigt märkvärdigt ord. Därför. Därför att därför syftar tillbaka på vad som har hänt innan. På grund av hans lydnad så har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Men vänta lite grann. Var han inte över alla andra redan? Han var ju en del av treenigheten. Han var ju den andra personen i treenigheten. Var han inte redan över änglarna och allt annat skapat? Jo, men i sin mänsklighet står det i Hebreerbrevet just att han blev gjord till att vara, vadå? Lägre än änglarna under en tid. Men nu är han upphöjd över allt i sin mänsklighet. Och för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Så därför fick han den här platsen som den inkarnerade eller Gud som blev inkarnerad som människa. Och i vers 3 så ser vi att vi ska tänka på honom. Han ska vara vår meditation. Därför att det blir en stark uppmuntran i svårigheter. Och jag tänkte på det här. Hur löper vi loppet? Det finns olika människor i Bibeln som har löpt det loppet uppenbarligen. Men jag tänkte på två stycken speciellt. Jag tänkte på Markus och jag tänkte på Demas. Och det är intressant att se, därför att om vi slår upp kort här Apostlagärningarna 15. Apostlagärningarna kapitel 15. Så hittar vi en intressant observation. Apostlagärningarna 15 och vers 36. Ja, vi kan läsa 36 till 41. Efter några dagar sade Paulus till Barnabas: låt oss nu vända tillbaka och besöka bröderna i alla de städer där vi har predikat Herrens ord och se hur det har gått. Barnabas ville också ta med Johannes som kallades Markus. Men Paulus ansåg det inte lämpligt att de skulle ta med sig den som hade lämnat dem i Pamfylien och inte följt med i arbetet. Så skarp blev deras tvist att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern. Men Paulus däremot utsåg Silas och begav sig därifrån sedan bröderna hade överlämnat honom åt Herrens nåd. Han reste genom Syrien och Cilicien, och styrkte församlingarna. Så här ser vi att det fanns en man som heter Markus, och ni kanske känner igen honom från Markus evangeliet, en av författarna dit. Han hade uppenbarligen gjort någonting som hos Paulus ansågs så dåligt att han ville inte ens ha med honom på teamet. Vi vet inte exakt vad det innebar, men han hade gett upp eller förrått honom eller inte ställt upp. Det var någonting som Paulus sa: nej tack, inte Markus. Jag tar någon annan här istället. Men om vi nu går fram till andra Timoteusbrevet, kapitel 4. Andra Timoteus, kapitel 4. Och det här är intressant därför att nu är vi alltså i det brev som är Paulus absolut sista brev. Det är alltså verkligen slutet på hans liv. Han ger sina personliga hälsningar. Gör allt du kan för att snart komma till mig. Han skriver alltså till Timoteus. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Kresens har rest till Galatien och Titus till Dalmatien. Lukas är den enda som är hos mig. Ta med dig Markus hit. Han är till hjälp i min tjänst. Här ser vi någonting. Markus var fortfarande i loppet. Han sprang fortfarande i loppet. Vad hade han gjort? Jag vet inte. Bibeln förtäljer inte riktigt. Men någonting hade han gjort som Paulus bedömde var så allvarligt att han ville inte ha honom på teamet. Men nu, senare i hans liv, så säger han: ta med Markus. Han är till nytta. Det vill säga, han löper fortfarande. Men Demas, som uppenbarligen var en teammedlem, någon som följde Paulus och hade varit med honom hela tiden, av någon anledning så lämnade han honom därför att han hade en kärlek till den här världen. Vi läser i första Johannesbrevets andra kapitel och verserna 15, 16, 17 att älska inte den här världen och det som finns i den här världen. Men det var det som Demas gjorde, och det var det som gjorde att han hade löpt loppet uppenbarligen väldigt långt, men nära mållinjen så säger han: nej, det finns någonting i den här världen jag vill ha, och jag kommer att välja den vägen istället. Men här har vi stackars Markus som blev kvarlämnad av Paulus. Och nej tack, inte honom. Honom vill jag inte ha. Han är med. Ta med honom. Han är till nytta. Så vi ser att det finns Demas löpare. Och det finns Markus löpare. Så vad handlar det om här egentligen? Det handlar inte om att ha en bra start. Även då vi vill ha det. Det handlar inte ens om att löpa imponerande nästan ända fram. Och sedan ge upp. Det handlar om att gå över mållinjen. Och det var det som Markus gjorde. Kan vi ha en bra start så är det fantastiskt. Kan vi öka tempot under hela livet så är det fantastiskt. Och kan vi spurta över mållinjen så är det underbart. Men även om jag hackar mig fram och faller pladask både här och där, som Markus uppenbarligen gjorde. Men vad gör Gud? Jo, han säger inga problem. Han får skriva ett inspirerat evangelium som vi sätter in i vår kanon här. Och det står att den apostel som Jesus, eller förlåt mig, den som han älskar. Och är det inte fantastiskt att avsluta väl? Markus avslutade väl, han sprang över mållinjen, han bevarade tron precis som Paulus hade gjort. Varför? Jo, därför att han hade lagt bort allt som tynger. Och har jag haft en massa grejer under mitt liv som har tyngt mig, det är inte för sent att lägga bort. Har jag inte haft blicken fäst på Jesus Kristus tidigare, så är det inte för sent att sätta blicken på honom nu. Men det är de två komponenterna vi behöver. Lägg bort allt som tynger för det första, och fäst blicken på Jesus för det andra. Det är det som krävs för att löpa loppet effektivt. Gud ställer inte frågorna om vad du har gjort och så vidare. Han är bara intresserad av att vi går över mållinjen. Och det gjorde Markus på ett fantastiskt sätt. Och jag tänker på det nu. Vi har bara ett par dagar kvar av 2019. Så kommer ett nytt år. Jag tänker ofta på det. Liksom, att vad spelar de här åren och tiderna för roll egentligen i Guds matematik? Inte någonting egentligen. Men för oss är tiden viktig, eller hur? När vi vaknar upp på morgonen, vad tänker vi då? Jo, jag måste ta mig till kvällen. Eller hur? Jag har en dag framför mig. Och den dagen har stora utmaningar. Där har jag ett litet minilopp att löpa. Men jag gör det. Och när jag går till säng så tackar jag Gud för hans trofasthet. Att det gick upp och det gick ner. Och det var både det ena och det andra. Men jag nådde till kvällen. Jag tänker på en vecka. Jag kommer till jobbet på måndag morgon. Inte speciellt roligt. Men jag tänker, okej, fredag eftermiddag, fredag kväll kommer. Och jag löper loppet också där. Månader, år och så vidare. Och för oss så har vi de här olika mål, eller milstolparna som vi sätter upp. För att göra det här långa loppet lite enklare. En dag i taget. En vecka i tag, ett år. Nu kommer ett nytt år. Och vi kan tänka, hur ska vi avsluta det här året väl? Det är bara några dagar kvar. Jag kan lägga bort allt det som tynger mig. Jag kan fästa blicken på Jesus igen. Och jag kan gå in i det nya året 2020 med en helt annorlunda inställning. Att löpa lätt. Skalat bort alla de här grejerna som är. Jag har blicken fäst på Jesus. Jag kan ha människor som exempel, ja, men det främsta primära exemplet är Jesus Kristus, för han är trons upphovsman. Han är pionjären. Så kan vi löpa uthålligt i vår kallelse. Och vi kan vara som Markus. Vi behöver inte älska den här världen som Demas gjorde. Vi kanske trampar i klaveret och gör bort oss många gånger. Inga problem. Det som gäller och vi vill höra, det är väl gjort, du gode och trofaste tjänare. Det är Jesu ord, men också vad Paulus sa till Markus, eller ta med honom, eller till Timoteus, han sa ta med Markus, han är till nytta. Han löper fortfarande loppet. Demas har redan lämnat mig, men Markus finns där ute någonstans haltande, och han kan komma och bli en viktig del i det som Gud har kallat mig att göra. Så kallelsen att löpa uthålligt, lägg bort allt som tynger och blicken fäst på Jesus. Ett enkelt recept inför 2020. Herre, vi ber, Herre, att du välsignar de här tankarna. Tack Jesus för din ofattbara nåd. Tack för din ofattbara trofasthet, Jesus. Och tack att vi får identifiera oss med Markus. Och säga att vad han nu hade gjort, stackaren, som gjorde att Paulus förkastade honom. Så ser vi att slutet gott, allting gott. Och han blev också den som fick skriva ett inspirerat evangelium. Och hur kan och vill inte du använda oss, trots att vi har gjort många fel och grejer i våra liv, Jesus. Och vi tackar dig för det. Så vi ber nu inför det här kommande året att vi skulle lägga bort allt det som tynger. Att du ger oss urskiljning på vilka områden, vad det är som tynger oss. Och att du också ger oss en uppmuntran att fästa blicken på dig återigen. Och att vi på det sättet, likt Petrus, kan vandra på vattnet. Att vi kan göra det omöjliga. Nämligen att förhärliga dig i denna fallna värld. Med våra liv som är allt annat än fullkomliga. Men du har gett oss allt detta, Jesus, som ett exempel. Du har gett oss allt detta som en uppmuntran att löpa loppet fullt ut. Vi tackar dig, Jesus, i ditt namn. Amen. Välsigna vår tid tillsammans där vi fikar och har gemenskap i ditt namn. Amen. Stolarna tillbaka och välkomna att dela gemenskapen med de som kan och vill.
Precis blivit inbjuden till en kurs i beachvolleyboll.
Har du det?
Ja.
Det måste du acceptera.
Ja.
Va? Det känns som rätt fokus.
Ja, precis. De vet vad man behöver.
Thank you.
Bra, då ska vi plocka undan.
Bara några dagar så här kunde det ha varit, ja.
Det kunde ha varit lite grann.
Ett par centimeter snö till.
Ja. Men det finns en reason, en baksida med det.
Ja.
Och det är att det kan det ha.
Ja, precis.
Och att folk, som man inte är försiktig, råkar pilla ut.
Ja, bryter armar och ben.
Nej, men att man ramlar och slår sig och gör sig illa. Det är naturligtvis baksidan.
Absolut.
Sen tror jag till mycket att jag ska begära ordet när ni sitter sen. Det är inget märkvärdigt. Eftersom det är... Ja. Om någon får det. Har ni några försämringar som är ett föredöme? Ja, nådens.
Ja.
Det är alltid ett föredöme. Ni tar inga friheter ni inte har. Ni stör inte andra. Ja, men det är det viktigaste. Sen kan det väl också att ni kan det hända att ni också någon gång gör något fel. Smyger sig något småfel. Men det är sånt som man får räkna med. Till exempel när ni har ett förr, ni kanske ställer ett bord fel eller några sådana där små grejer.
Ingen är
ju
fullkomlig.
Nej. Ska ni ha en ner? Eller ska man ha en mindre?
Kan ta på det efteråt. Ta en pitta först.
Jag kan göra det. Nästan klar.
Thank you.
Bara stå vid sidan.
Ja, så det ska i skåpet.
Ställ dig mot väggen där. Peter, ställ dig.
Ja, det ligger som en länder lokal.
Nej.
Kan
vi sitta vid montera?
Det är lite svårt där. Put it at the wall.
Thank you.
Men de här måste ju vara clementiner. Vet jag, förväntade mig att det skulle bli
en
sån
där
skål.
Den
var ju lite skål att skåla.
Nu vet inte jag om jag är ovård, men du och Taja, är det ni som är sagrada familja som man säger på spanska?
Vad betyder det då?
Heliga familjen.
Ja. De som står närmast Jesus. Ja, så tänker vi. Det är därför vi vill portera oss med dem. Ja, men det slår man ju lite. Hon drar ju till manteln där. Vi får bara ha någon tät på den så vi kan klappa lite bollen.
Jag tittar. Ja.
Nej, han var med Morgan, så att okay. Så det var ju och Andreas och Stella var tappade.
Ja, så det var lugnt på det sättet.
Verkligen.
Jaha, då var inte jag inräknad.
Nej.
För du nämnde mitt namn.
Ja, jag vet, men du är ju en annan.
Det är för er som heter det.
Ja, det är ju det.
Så då får man bara ha en repa. Fem centimeter. Ja, precis.
Ni var hemma hos er.
Ja.
Har hon kommit in i sin nya lägenhet?
Ja,
det
var Jag sa till henne att han gillade bussen.